Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag ska vi prata obehagligheter, vi ska prata otäckt. Det kommer bli rysare, det kommer bli skräck, det kommer bli blod i mängd. Som vanligt så har jag med mig mina kamrater uppe i Umeå. Halloj, halloj.
Hej Martin.
Hej, hej.
Hej. Alltså, jag har ju sett fram emot det här avsnittet. Såklart som alla andra avsnitt, jag brukar säga det. Det är kul att läsa otäckt tycker jag.
Ja.
Och vi kör väl igång direkt då. Jag tänkte jag skulle börja prata om en bok som jag har haft på min att läsa lista ett tag. Så att nu förstår jag chansen att ta tag i den. Den heter The Weight of Blood av Tiffany Jackson. Inte att förväxla dem med Holly Jackson som jag gjorde när vi typ pratade ihop oss inför det här samtalet då. Den är en retelling, alltså ett återberättande med en twist av Stephen Kings Carrie. Som ni kanske känner till. I alla fall om man är liksom i vår ålder, vi som sitter och spelar in den här podden då, så känner man absolut till Carrie. Och den här boken, alltså inte Carrie utan The Weight of Blood, utspelar sig i Georgia. Det är ju en delstat i USA med en mycket fasansfull och bloddripande historia. Boken utspelar sig i en liten stad som heter Springville. Det är en väldigt klassisk småstad i den amerikanska södern. Där finns Main Street, där finns familjer som har bott där i generationer och som alltid har gjort saker och ting på ett visst sätt. Och så kommer det att förbli, tycker de i alla fall. I den här staden bor vår huvudperson. Hon heter Madeline Washington. Hon växer upp tillsammans med sin mycket obehagliga far, Thomas Washington. Och när boken börjar så inleds den med att Maddie håller på att kolla väderprognosen. Hon är väldigt noga med att kolla väderprognosen. För regnar det, då stannar hon hemma. Men det ser inte ut att det ska regna. Så hon drar iväg till skolan. Det är idrott, det är löpning utomhus. Och kamrater, det börjar regna. Och varför är nu med det så oerhört bekymrad över att det regnar? Jo, det är för att hennes hår beter sig mycket annorlunda när det blir blött. Det är nämligen så att Maddys mamma var svart. Och det är någonting som hennes pappa skäms något otroligt mycket över. Han vill absolut inte att det ska komma ut att Madeline har en svart förälder. Mamman är ju alltså död sedan ganska många år tillbaka. Så att Maddie har ju själv inget minne av mamman alls. Men håret blir blött och det sväller upp till tredubbla storleken. Och det här är ju amerikanska södern, gott folk. Har ju en historia av rasism och så blir det såklart här också. När Maddie kom in till lektionen efter idrottslektionen så ser ju hennes klasskamrater hennes hår. Och hånet och rasismen är alltså skoningslös här. Det filmas, det kastas pennor som fastnar i hennes hår. Och Maddie blir ju såklart otroligt upprörd över det här. Och hennes pappa blir också otroligt upprörd över det här. Maddie har ju varit utsatt redan innan. Hon är lite grann av en särling. För att hon har varit hemskolad under ganska många år. Och kom in sent på skolan. Och hon är udda. Hon är utanför. Men nu tar sig de här trakasserierna och mobbingen till nya nivåer. Det blir obehagligt det här gott folk. Det finns också andra huvudpersoner. Det finns en tjej som heter Wendy som är class president. Hon är en sån tjej som, hon har en svart pojkvän som heter Kendrick. Han är på väg att börja sin alltså American football karriär vid University of Alabama efter sommaren. Och hon tycker att det här ska vi ju, det är fel. Hon försöker få sin pojkvän att istället för att gå med henne då på balen så tycker hon att du bör gå med Maddie. Det är en bra gest, försoning och så vidare. Men man förstår ju ganska snart att det här kommer att gå åt helvete. Vi vet redan när den här boken börjar. Det kommer vara en ohygglig massaker på den här balen. Det kommer vara eldsflammor. Hundratals människor kommer att dö. Och det kommer liksom vara en mytbildning kring den här balen som når långt utanför Georgias gränser. Ja, alltså den här boken är så jävla bra. Den har schysst driv, den har många olika berättarperspektiv. Den har en ton som jag gillar otroligt mycket. Och just den här twisten, Georgias rasism. Det är ju den twisten som inte finns då i Stephen Kings Carrie till exempel. Mm. Och den ger ett mycket allvarsamt djup till den här berättelsen. För samtidigt som den är en skräckberättelse så finns den här liksom, de sociala kommentarerna. För det finns ett klassperspektiv också. Som jag tilltalas väldigt mycket av. Så att, har ni inte läst den här boken, gott folk? Jag tycker verkligen att ni ska kolla in den. Den är fantastiskt bra, är den.
Kul.
Mm. Ja. Mm.
Eller, ja, ja, om man nu
kul
ska
och
säga.
Kul, ja, precis. Det är en bra läsning i alla fall.
Inte så kul.
Ja.
Mm. Mm. Ska vi hoppa vidare?
Ja, det kan vi göra. Ja. Ja, jag har läst en bok som heter Hyde av Kirsten White. Som tidigare har skrivit, det här är faktiskt hennes första egentligen roman för, eller bok för vuxna. Ja. Men hon har skrivit mycket ungdomsböcker och jag tycker att den här också handlar ju om ganska unga personer. Den har en huvudperson som heter Mackenzie, kallas för Mac, en ung tjej som är 20-någonting. Som inte, i början när vi fått lära känna henne så bor hon på ett härberge och är väldigt traumatiserad efter att hon, hennes pappa har mördat hela hennes familj. Hon är den enda överlevande. Och det får man veta ganska snabbt. Och hon överlevde genom att gömma sig i skafferiet på ett ställe som inte han kunde hitta. När hon var alltså, ganska mycket yngre. Men hon är ju fortfarande väldigt traumatiserad här förstås. Och så får hon ett erbjudande av någon sån här socialsekreterare eller så på det här härberget. Att ja men... jag ser ju att du är ju som ändå, jag vill ge dig en chans här. Jag förstår att du har haft det tufft och sådär. Eller ja, officiellt så är det ingen som vet om hennes story. Men det är ju lite så här, ja. Mm, vi har förstått att det inte har varit så kul. Men nu är det så att det är liksom ett vad ska man säga, ett företag här som ska ha en tävling. Liksom ett sport, typ sportmärkesföretag. Som ska ha en tävling där man kan vinna $50,000. Om man kan gömma sig tillräckligt bra. Och det passar ju ganska bra för Mac då, då som ja, hon tänker att jag tar, eller snarare hon känner sig nästan i princip tvingad att gå med i den här tävlingen. Där de ska vara 14 deltagare som ska tävla om $50,000. Genom att gömma sig i 7 dagar ska man klara av att gömma sig. Och något mer vet hon som inte, utan hon blir satt på någon buss och hon åker iväg och hon hamnar med massa andra som hon inte känner i liksom 17-20 timmar bort. Ja, till slut vet de inte vart de är någonstans. Och så hamnar de då alltså på, då får de veta när de kommer fram att det är ett gammalt nöjesfält övergivet där de ska gömma sig.
Så jävla obehagligt.
Vi hör ju att det barkar direkt. Och det är ju de här 14 personerna är ju allt från liksom bli, ja, men sådana som vill bli influencers till någon försäljare av solceller. Det är alla möjliga karaktärer. Det är ungefär liksom hälften av dem är sådär sådana som inte riktigt har slagit igenom inom sina, som vill bli lite kändisar och så. Och hälften är sådana som Mac som är oerhört traumatiserade och någon har rymt från en sekt och sådär och är liksom väldigt så här skyddslösa människor. Så man fattar lite vart de har, varför de har hamnat i en sån här tävling som går ut på att då gömma sig. Och sen så börjar det här och det är på dagtid ska de gömma sig. På nätterna då får de liksom sova tillsammans i på tältsängar i liksom ett läger kan man säga där inne på det här nöjesfältet. Men väldigt överväxt och väldigt svårt att hitta i och liksom oerhört gammalt och sådär. Och så upptäcker de att det är 2 stycken då per dag som kommer att åka ut har de fått veta av de som organiserar det. Och så säger jaha, första dagen, det är några som har åkt ut. Ja men kan vi säga hej då till dem då? Nej, men de har åkt ut. de är borta. Och så kvinnan som har hand om det här då, själv liksom, hon som har det, hon kommer dit varje kväll med liksom och lämnar lite mat och så, de får som så här, ja men mat och vatten och allt sånt där, men sen så upptäcker Mac att hon lämnar en dag väldigt mycket grejer och sen kommer hon inte tillbaka de mer. Så det är mycket som, ja, mycket dåliga tecken. Och de här som då vill slå igenom som influencers och så, de börjar undra så här, varför är det inga kameror synliga? För att man tänker ju så här, de har fått väldigt lite info, de kan vinna pengar, de ska gömma sig. Men de här som vill bli kända, de tror ju att det ska bli en tv-serie, liksom att det ska bli någon sorts så här program. Men det är ingen som ser några kameror någonstans, det är väldigt, ja, oklart. Ja, jag behöver kanske inte säga så mycket mer. Den här skrämde skiten ur mig. Det var på nivån att jag inte ville läsa den på kvällen. Jag satt och läste den mitt på dagen helst i dagsljus. Men ja, jag ska säga så här att ja, men det är liksom klassiska troper. Alltså jag menar nöjesfält, evil clowns, skräck, slasher. Kombinerat med lite övernaturliga element kan jag säga. Utan att spoila för mycket. Så den är värd att läsa om man vill bli riktigt, riktigt skrämd. Det blev jag.
Ja, det är fint. Underbart, jag blir sjukt mellan att läsa den här, kan jag säga.
Alltså den blandar ju många olika saker som man kanske har hört talas om tidigare. Men jag tycker att den gör det på ett skickligt sätt. Alltså man, ja, man blir helt enkelt väldigt, väldigt rädd.
Usch, alltså.
Tips.
Ja. Tack för det. Vad har du läst nu, Klara?
Ja, jag har läst en svensk bok som heter Höstväsens skräckberättelser. Och den består av 7 noveller av 7 välkända författare. Redaktör är Lena Olmark, Anders Fager, Kerstin Lundberg Hahn, Madeleine Bäck, Magnus Nordin, Niklas Krog och Alex Haridi. Så det är författare som har skrivit skräck. Ja. Tidigare och har goda referenser får vi säga. Och temat för den här boken är ju, som vi då förstår, skräck av olika slag. Det är 7 olika berättelser där vi får följa ungdomar som möter ondskan på lite olika sätt. Ibland så blir det blodigt och kladdigt, som i en novell av Anders Fager där vi möter ett människoätande havsmonster som lever i stockholmska katakomberna och matas av Liam. Liam som är också faktiskt där på en dejt när det här larmet om att 2 studenter har virrat sig ner bland kulvertarna och han måste skynda sig dit för att försöka lösa situationen på bästa sätt. I en annan novell så möter vi skräcken i form av ett hus där döden skrapar på din dörr. 17-åriga Jonna är huvudpersonen och hon är väldigt nöjd för hon har precis fått sin allra första lägenhet. Mitt i stan och nära till skolan, hennes föräldrar har flyttat till Mongoliet så att hon lever sitt bästa liv och funderar som bäst på om det är värt att ha en fest tillsammans med sina kompisar i den nya lägenheten trots att den är hyresvärden som visst verkade lite mysko när hon träffade honom och som var väldigt tydlig med att skulle vara lugnt och tyst på kvällarna och hon har fått en hel del förhållningsregler men hon kan säga så här att Jonna får snart annat att oroa sig för helt enkelt än om hon ska ha fest eller inte. Det är någon eller något som ristar in streck i hennes ytterdörr. Hennes grannar visar sig vara väldigt obehagliga och konstiga. De spionerar på henne, de skriker i trapphuset. Det är liksom, man förstår att det är någonting konstigt som pågår. Och när hon gör lite eftersökningar så hittar hon också på den här bostadsföreningens hemsida så står det någonting att efter livets gärningar så förtjänar människor att bo i detta hus. Och svaret på vad det betyder får hon kanske veta snarare än vad hon har önskat sig helt enkelt. Och som sagt, det här är alltså 7 då ganska korta berättelser, noveller. Och det gör ju också att liksom den så här obehagliga, skräckiga stämningen, den kommer ju som ganska fort. Den måste byggas upp ganska snabbt. Och man kommer ganska fort in i de här historierna och det som leder fram till att de här ungdomarna får ganska fasansfulla upplevelser som de sen ska glömma överleva? Frågetecken. Jag tycker att det här var en, ja, det är en jättebra bok. Det här är som sagt författare som är vana vid att skriva skräck och som skriver normalt också till ungdomar. Och jag tycker att det är liksom, ja, alla de här historierna är värda att läsa. Jag tycker att det är en perfekt bok att läsa just nu i höstrusket. Jag har själv krypit upp i soffan, typ tänt ljus, tagit en kopp te, lite godis kanske och så, läst en eller ett par stycken av de här. Så det är min rekommendation för hur man ska liksom ta sig an den här boken. Så det är bara att ta med sig den och njuta av den och förbereda sig på att bli skrämd i lagom dos, skulle jag säga. Inte
så här att man inte,
nej, inte att man inte kan sova, utan det är liksom sådär, ja, men ganska perfekt liksom. Ja. Lite mysskräck liksom.
Jag fortsätter då runda av det här med en bok som följer lite grann samma känsloläge då.
Mm.
Jag har ju läst Mats Strandbergs Pestblommor. Som ju är en bok som riktar sig till högstadiet, kan man säga. Den är relativt kort, den är på 200 sidor plus några. Så en ganska liksom tunn bok om man liksom betraktar Mats andra böcker som ju är lite tjockare. Mm. Han är ju så jävla mycket i ropet nu med både den här filmatiseringen av konferensen som jag kollade igenom, och den är ju fasansfull. Alltså det, jag skrek i ångest när jag sa den. Men den här är Pestblom är lite snällare. Alltså det här är ju grader i helvetet vi pratar om. Den utspelar sig då på 1710-talet. Och vi får då följa två systrar. Den äldre systern heter Magdalena och hennes lilla syster heter Ebba. De bor i Stockholm. De har föräldrar, framförallt deras pappa är ju väldigt framgångsrik, så att det är mycket pengar. Och de har en väldigt stor våning inne i centrala Stockholm. Men pesten härjar ju. Pesten har kommit till Sverige och framförallt har den kommit till Stockholm. Och alla är ju då djupt oroliga över det här, för att alla vet att pesten är ju en fasansfull sjukdom med väldigt, väldigt hög dödlighet. Och det visar sig ju att Magdalena och Ebbas mamma får ju pesten. Och hon dör ju också ganska snabbt i en fasansfull plågor. Alltså det är verkligen ingen dödsscen man glömmer i första taget. Så att det är obehagligt helt enkelt. Deras pappa blir ju då allvarligt bekymrad, för att ja, han älskar verkligen sina döttrar. Han vill skydda dem. Han tänker att det är säkert att de inte är kvar i Stockholm. Och det visar sig att Magda och Ebbas mamma har ju en syster som bor på ett gods en bit ifrån Stockholm. Och pappan väljer att flytta dem dit. Och de här tjejerna är ju Stockholmstjejer, de har aldrig varit utanför Stockholm. Men de tycker att det ska bli lite spännande. Det är en ganska lång färd då med häst och vagn. Och när de då möter sin moster som heter Katarina, så tänker de att det här kanske inte blir så bra ändå. Hon är sträng. Hon är nästan grym, skulle jag säga. Och såklart då oerhört kristen. Den här stränga kristenheten som plågar och förfärar ganska mycket. Hon säger uttalat att jag vill märka så lite av er som möjligt. De blir i stort sett förvisade till ett enda rum. Och de får inte lämna det rummet. Det kommer liksom folk med mat till dem såklart. Men de tycker att det där är ju jättetråkigt. De har ju läst. Det här är ju bildat folk som har haft gott om pengar. De har råd att köpa böcker. Här får de bara läsa Bibeln. Och dessutom tycker de ju då att de hör ju på våningen ovanför att det går ju steg. Och det är ju då en styvson till Katarina. Och de är ju nyfikna, framförallt Magdalena är väldigt, väldigt nyfiken på den här styvsonen. Men de får absolut inte ställa frågor. Får inte nämna honom. Och de får såklart inte träffa honom heller. Men som ni kanske förstår så kommer det beredas tillfälle att faktiskt göra det. Misstag sker ju. En hushållerskan glömmer att låsa deras dörr. en kväll, och då smiter Magdalena ut och träffar då såklart den här styvsonen. Alltså den här är en klassisk gotisk skräckhistoria. Det här är ju då mysterier. Det är girighet, här gott folk. Det kommer in en jävligt ond präst. Det är sånt grepp gillar jag. Alltså, fast det är lite liksom stereotyp. Så är liksom, onda präster, då vet man. Här är det ugglor i mossen, gott folk. Ond, bråd, död. Väldigt mycket stämningen av Maria Gripe skulle jag säga. Den här boken. Så har man ätit Maria Gripe innan, så kommer man äta den här med sked. Jag tyckte att det var magiskt underhållande att läsa. Jag läste den i en sittning. Det gick absolut inte att sluta. En jävligt vacker utgåva med rikligt illustrerad med sjukt snygga illustrationer. Så att det här är läsfest, gott folk.
Underbart.
Ja, den är verkligen fantastisk. Ja, det var de böckerna vi hade, tror jag.
Ja.
Vi återkommer såklart med minst ett avsnitt till, förmodligen två. Vi har ju som ska sammanfatta året lite grann också i tanken, men vi ska klämma in något innan dess, tror jag i alla fall vi hinner.
Det ska vi. Det ska vi.
Ja, det är fint. Yes. Läs på, gott folk, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då.
Hej då.